är vi igång, John.
Hallå, Erik.
Hallå, John. Hur är läget?
Ja, men jag tycker det är ganska bra faktiskt. Det har varit en lång vecka i Stockholm och man ser fram emot att få åka till en lite bördigare delen av landet.
Ja, du ska åka till Östergötland.
Precis.
Ja, hemmet. Härligt. Ja, nej, men det har varit några långa veckor. Det var länge sedan vi poddade nu. Vi borde göra det här oftare.
Igen.
Ja. Igen. Nej, men det blir ju så. Och vi har ju sagt också att det blir lite mer sporadiskt den här säsongen.
Ja.
Eftersom vi,
om vi inte får lite feeling.
Om vi inte får lite feeling. Vi försöker ju såklart. Men det är, både du och jag har ju nya och tyngre arbetsuppgifter som gör att det är svårt att hitta tid i kalendern för det här.
Mm.
Även om vi väldigt gärna vill. Så att säga, man får ju prioritera bort annat. Som nu till exempel prioriterar vi ju bort frågestunden i kammaren.
Exakt.
Där jag egentligen hade tänkt att ställa en fråga till migrationsministern.
Hopp. Kopplat till jakt?
Nej. Tanken var väl att jag skulle ställa, som jag kunde överraska ministern lite grann. Och fråga, vad avser statsrådet Maria Malmer vidta för åtgärder för att fira sin 42-årsdag?
Jaha.
Hon fyller år idag.
Nej, det hade ju varit lite roligt.
Visst hade det väl det?
Ja, det hade det faktiskt varit. Gör någon annan där nu?
Jag vet inte, jag tror inte det. Men jag träffade henne i fiket.
Ja.
Och kunde gratulera. Det, faktiskt, det har lite jaktkoppling.
Ja.
Inte
på koppling tal om till fiket, ja.
Ja, jag satt faktiskt i fiket. Hade besök från en annan kollega som också hade besök, så att säga, som jag träffade.
Erik försöker alltså just nu förklara ordet försök med sin vänstra hand.
Ja,
besök.
Precis, jag viftar med den och försöker förklara för dig så att du ska förstå. Det är inte riktigt helt tydligt.
Nej.
I alla fall ett besök, personer som en del av partiet skulle kunna kalla henne för Roxy eller någonting. Och som också jagar och kommer ifrån Norrbotten, och vi satt och pratade jakt. Och så kommer en annan kollega som har en praoelev den här veckan. Och den här praoeleven kommer från Rinkebyskolan medan vi sitter där och pratar jakt. Apropå lite grann kulturkrockar. Eftersom andelen som ägnar sig åt, så att säga, viltvård i Rinkeby-Tensta är ganska låg.
Hade inte Jägarförbundet kontor i Rinkeby förut?
Det är mycket möjligt. Jag vet. Ja, men det är nu när du säger det.
Ja,
ja, möjligt.
Allting knyts ihop.
Den här killen hade ingen koll på jakt överhuvudtaget.
Nej, jag förstår.
Men sen då när vi sitter där och diskuterar detta, då försöker vi ändå liksom förklara vad är det vi pratar om. Och varför är det inte olämpligt att det sitter en riksdagsledamot och en annan person och pratar om vapen i fiket? För ja, referensramarna kan skilja sig. Och så försökte vi förklara det här, och vi pratar om hur man flyger med ammunition och allt vad det nu är för någonting. Och så kommer migrationsministern och vi ska hälsa, och hon vill hälsa på den här praoen då. Och så ja, vi sitter här och pratar lite grann om jakt och ja, men, försöker lära, berätta vad det är vi försöker prata om. Och då säger den här killen, ja, om man flyger med ammunition så ska det vara en obruten förpackning. Till migrationsministern. Det hade han snappat upp.
Mycket bra.
Så det var intressant ändå att han hade ju lyssnat uppenbarligen. Det var ju inte bara att vi satt och babblade.
Nej, men jättebra ju.
Mm. Försöka bredda och vidga vyerna.
Blev migrationsministern imponerad?
Migrationsministern höjde på ögonbrynen och undrade, vad är det ni har snackat om egentligen? Jag tror att hon var lite fundersam över, vad gör ni med era stackars praoelever på det här stället?
Ja, det var roligt.
Rimlig frågeställning. Ja,
absolut, men vi får väl ändå säga då, grattis till Maria Malmer Stenegard, ja, idag. Och hurra, och hurra, 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 och puss och kram.
Och min fru.
Din fru fyller år idag också. Ja, det är samma visa där.
Då. Ja, och partisekreteraren Karin Enström fyller år idag.
Men.
Och en annan kollega från Borås, Ulrik Nilsson, fyller 60 idag. Så det är väldigt många som fyller år den 23 mars när vi spelar in det här. Det är lite oroväckande.
Vet du vad det betyder? De här som fyller år den här veckan någonstans här.
det var någon som hade gjort den matematiken tidigare,
ja,
idag.
Ja, just det.
Mm. Att det på något sätt är 9 månader från midsommar.
Ja,
ja.
Precis.
Jag lägger mig inte i det.
Nej, jag lägger inga värderingar i det. Så att, absolut.
Men,
det verkar ju som en bra midsommar.
Ja, men apropå det här med när man föds och sådär.
Ja.
Du vet, vi ska ju ha en till. Jag och frugan.
Ja, jajamän.
Och våran första, han fyller ju 4 nu i juni.
Ja.
Och vi sa att vi ville att han skulle fylla 4 innan nummer 2 kommer. För det ska tydligen vara en bra ålder att få en till i.
Okej.
Okay. Så att när han då har 4 år och 5 dagar så är det beräknat förlossning på unge nummer 2.
Jag tänker så här att man brukar ju vilja ha en färdigtränad jakthund innan man skaffar nästa. Och är lille man färdigtränad nu?
Kanske inte i jaktliga sammanhang.
Nej.
Men han har varit med på jakt.
Ja.
Jag vet inte om jag berättade kanske inte det förra gången i podden, men han har faktiskt varit med ut på jakt och gått med mig som hundförare, som 3,5-åring.
Jag undrar om vi inte pratade om
det. Det kanske vi gjorde, eller om vi pratade om det efteråt, jag minns inte.
Nej, jag kommer inte ihåg heller.
I sådana fall säger jag det igen, ja. För jag är så himla glad över
ja.
Att han ändå ville följa med ut. Och han går ju på sådana här ur- och skur-dagmamma. Så de är ju ute och går i skogen, så han är ju liksom, han är ju terränggående i utgångsläget. Han är inte som sådana här dagisbarn som leker på asfalt, utan han... Han är ju ja, terränggående. Så han gick ju i skogen i ett par timmar ändå. Och han bara ångade ju på och tyckte det där var superhäftigt. Och när hunden försvann så blev han ju väldigt fundersam över. Hunden är borta, pappa. Ragge är borta. Var är han någonstans? Och då fick jag ju visa på pejlen då att ja, men han har sprungit dit bort. Så att det är där borta. Han letar efter rådjuren nu. Och sen så kom han tillbaka och då var det så himla roligt. Och det var... Det var fantastiskt på alla sätt och vis. Och han orkade hålla igång ett par timmar ändå när vi ja, ut och gick.
Superhärligt.
Lite ont om upptag bara. Det var lite synd.
Ja.
Vi fick ett upptag men det gick ur marken direkt. Och sen så släppte han efter ett tag och kom tillbaka.
Ja, du måste köpa bättre marker, Erik.
Ja, eller framförallt rådjur som springer in i såten snarare än ut ur såten. Nu slocknade lyset här och John blev lite rädd.
Det knäppte till i våran anläggning.
Ja, jag vet inte vad som hände. Men det är någonting som sker i alla fall.
Ja.
Men vi spelar fortfarande in så det är ingen fara.
Ja, mycket bra. Mycket bra.
Men så det var kul i alla fall att han var med på det. Och han har varit väldigt liksom storögd över det här. Och fick liksom förklara dem. Men vad är hundens uppgift? Och han lärde sig om det. Och att farfar stod lite längre bort med bössan och var redo om det skulle komma ett rådjur då. Som hunden jagar fram. Att vi hade med oss bössa om rådjuret skulle komma till oss. Och sådär. Och att
ja.
Då måste man ha hörselskydd. Ja men du vet, allt sånt.
Ja, det vore bra om jag kunde lära mig.
Ja, du är lite sådär halvdan på det där med hörselskydden va?
Mm, det är inte bra alls.
Nej.
Faktiskt.
Det är därför jag vrider upp volymen lite extra på dina hörlurar när vi poddar. Så att du ska höra vad jag säger.
Det är jättebra.
Ja.
Det är super. Ja men vad roligt Erik, härligt. Vad tänker du annars jaktligt just nu då? Är det någon rolig jakt på gång i vår? Tänker du jaga vårbock? Vi har ju skällt ner den lite den jakten i den här podden innan.
Ja vi har ju det. Jag är fortfarande lite så här avvokt inställd. Vi ska inte jaga vårbock hemma vid i alla fall.
Nej.
Möjligen om någon annan mark som jag har tillgång till. Du då, ska du skjuta någon vårbock?
Nej det tror jag inte.
Nej.
Nej, det skulle jag nog säga att vi kommer inte göra. Och vi rör oss ju ändå ute i markerna och skulle det mot förmodan vara något djur som är sjukt eller i sämre kondition eller liknande, ja men då kanske man hade hanterat det med någon annan paragraf istället.
Ja, då är ju ett eftersök om det är tillräckligt illa.
Ja, precis. Ja. Så att nej, vi kommer inte jaga vårbock i den bemärkelsen, det kommer vi inte göra. Men det kommer säkert vara en del vårbocksjakt runt omkring det tror jag.
Mm.
Nej, men det finns ju andra saker vi kan jaga på våren också.
Bäver är ju trevligt.
Ja, och vildsvinen lite ute på fälten.
Ja, verkligen. Och vi har ju bäver på en av mina marker. Men den är fredad av kommunen som arrenderar ut marken. Så att vi får inte jaga bäver.
Okej.
Av någon grundlig anledning.
Jag har reflekterat över att när jag åker tåget söderut. Särskilt genom Sörmland faktiskt. Mm. Så är det väldigt mycket bäver längs kanterna. Och små vattendrag och sådär särskilt. Mm. Väldigt mycket.
Det är det. Och du åker ju inte genom mina jaktmarker, men nästan. Alltså det är mycket bäver där.
Ja.
Och kan ju skapa mycket oreda.
Ja, men verkligen. Absolut. Och de bävrarna som vi har hemma hos oss på vår mark, de håller ju till i en sjö.
Just det.
Och det tycker inte jag ställer till det så mycket, utan det är ju snarare om de skulle dämma upp och
grejer. Ja.
Som det kunde bli problem. Politiskt då, Erik? Händer det någonting med jakten?
Men jag tänkte fråga dig den frågan faktiskt. För jag menar, du har ju lite bättre koll. Du sitter ju i miljö och jordbruk. Och alltså precis när vi publicerade senast så hade vi ju, vi pratade ju lite grann om det här med blyhagel. Och så kom det ju en nyhet som handlade om ett uppdrag om någonting. Kan inte du reda i det där?
Ja, det kan jag nog kanske göra. Men det är ju Naturvårdsverket i alla fall har ju fått uppdrag kopplat till det här blyhagelsförbudet. Mm. Det är framförallt att peka ut var gäller blyhagelsförbudet. Komma med något bra hjälpmedel till jägarkåren.
Ja.
Diskussionerna går ju fortfarande kring hur vi ska tolka hela det här våtmark och hur det ska definieras. Och det finns den här domen. Och jag vet att man på departementet tittar vidare på särskilt den här domen då ifrån Polen om just de nationella avvägningarna när det kommer till våtmark och så vidare. Så att det sista ordet är nog inte sagt i det här, men vi kommer nog, oavsett vad, få räkna med en tuffare restriktion kopplat till blyhagel. Mm. Så det är väl där vi får landa ner i alla fall.
Och det är ju skit, tycker ju jag. Men samtidigt så får man väl helt enkelt tugga i sig det då. Vi får väl erkänna, vi blev bortkollrad utav den förra regeringen på ett sätt som är himla trist, men som inte gick att göra så mycket åt. Som regering har man ju ett så stort informationsövertag. Så, att,
så är det. Jättetråkigt.
Ja, det är illa.
Ja, det är det.
Får det här i knät precis när man ska tillträda.
Nästa vecka faktiskt, ifrån det att vi spelar in nu, så är jakt- och viltvårdsdebatten i kammaren.
Just det, det måste ju vara typ 29 eller något sånt.
30.
Torsdag kväll, ja, då blir det 30 mars i kammaren. Det kan vara intressant.
Ja, men det brukar vara intressant. På ett eller annat sätt så brukar den alltid ramla in på vargen.
Säger
såklart,
du det?
Ja, men såklart blir det alltid så. Och det kommer vi nog göra den här gången också. Och vargen är ju fortsatt hett. Jag tror att det blir väldigt viktigt för den här regeringen framöver nu att börja leverera på vallöften kopplade till vargen.
Mm.
Vi vet att det är svåra frågor. Vi vet också att vi behöver ta en fight gentemot EU.
Mm.
Och vi förutsätter ju också att vår regering kommer att göra det.
Ja.
Vi har ju avslutat årets licensjakt precis och inventeringen går ju mot sitt slut. För att se hur stor vargstammen är. Så att det är mycket, mycket som hänger i luften och det pågår ju en utredning kopplat till skyddsjakt och så vidare. Så att det är många bollar som hänger i luften här och jag tror att det också gör att avvaktan är lite större från regeringen just nu innan man faktiskt sätter nya bollar i rullning.
Mm. Ja, som sagt, det är ju hela tiden en kamp, inte bara så att säga mot vargen utan mot liksom byråkratin och mot EU-kommissionen och mot allt. Och det är viktigt att man gör det här rätt så att vi inte får bakslag längre fram. Att man verkligen gör det här på ett sätt som gör att vi kan få ner vargstammen seriöst. Och då går det inte så fort som man ibland skulle önska verkligen. Man är ju otålig. Man är ju fruktansvärt otålig att det ska ske något.
Så är det. Och det är ju fortsatt så att vi behöver också se över det samlade rovdjurstrycket. Vi har ju kraftigt växande lodjursstammar.
Just det.
Vi har haft en lodjursjakt också. Och den har ju väckt rätt mycket känslor. Vi vet att vi hade en riksjaktvårdskonsulent som var i tv i en debatt och fick motstå en del elände, hot, hat och kränkningar efteråt.
Mm.
På ett helt oacceptabelt sätt. Så att det väcker mycket känslor. Men vi måste fortsätta trycka på att de här frågorna ska faktiskt beslutas demokratiskt. Och inte genom någon form av civil olydnad eller ren kriminalitet. Så att viktigt att hålla i den frågan. Och jag tror det är viktigt att vi också inlyssnande från politiken såklart. Men framförallt visar att det är demokratin som bestämmer om rovdjursjakten i Sverige.
Ja, för alternativet är att det är en odemokratisk ordning.
Mm.
Och jag menar, det kan ju inte någon av oss egentligen acceptera. Än som man tycker någonting annat än vad vi gör borde det ju vara aktuellt. Precis. Att tycka att vi ska göra det här på ett odemokratiskt sätt. Men det är ju det är olika sätt att se på saker. Apropå det så det finns ju strömningar som tycker att det är fel att låta demokratin besluta sånt här, att det ska vara någon annan som gör det, som vet bättre än folkets främsta företrädare. Och Säkerhetspolisen har ju faktiskt lämnat en rapport ganska nyligen som inte handlar om så att säga jakt och liksom djuraktivister, rättsaktivister, men som handlar om såna här saker som antistatliga budskap, alltså olika rörelser som syftar till att sänka förtroendet för offentliga institutioner och så vidare. Och där tycker jag att det finns en väldigt viktig sak att komma ihåg för oss jägare, att inte falla i den fällan. Man kan ibland vara väldigt uppgiven över hur saker och ting sköts av staten. Men om vi hamnar i ett läge där alla möjliga olika håll och kanter försöker sänka förtroendet för våra, alltså våra samhällsinstitutioner, då är liksom, det är det som skiljer oss ifrån att vara en bananrepublik, att vi har liksom ett ordnat samhälle med förtroende för institutionerna. Och man ska inte låta bli att kritisera när man såklart behöver kritisera, men man måste också vara medveten om att det finns en balansgång man behöver gå, där man så att säga inte helt och hållet bara gör saker som till slut leder till en anarki och ökad konfliktnivå och minskat förtroende för systemet som sådant. Det låter som att jag är en systemkramare, och på ett sätt så är jag väl kanske det, men det handlar ju också om att de gånger vi faktiskt får rätt, de gånger som vi som jägare har rätten på vår sida, om det ska respekteras å ena sidan, så måste vi också respektera när vi inte får rätt. Det är mycket bättre att vi har en ordning som sköter det där än att det blir liksom anarki där allting bara faller samman. Nu blev det lite filosofiskt här, men du förstår vad jag menar.
Lite konstitutionellt nästan.
Ja, du vet, hamnar man i KU så blir man till slut skadad, har jag insett. Det finns en risk för det.
Ja, det kanske är så. Ja.
Jag tror det. Man blir nedbruten.
Jag slet mig loss.
Ja, snabbt. Du satt typ 2 månader i KU bara innan du hamnade i MJU, va?
Ja, och sen ett halvår också när jag var uppe och praoade.
Just det, när Andreas Norlén var föräldraledig.
Precis.
Då praoade du lite grann.
Just det. Ja.
Men gick in som ersättare.
Ja, arbetade ersättare under höstterminen 17.
Just det. Spännande.
Ja.
Men rent jaktligt då, så här, vi pratar ju nu om...
Jag kom på en annan sak när vi ändå är på det här rättsliga också.
Ja, men ta det när vi ändå är i farten.
Vi såg den här killen som blev dömd för brott mot knivlagen.
Just det.
Där har vi ett bekymmer, tror jag.
Ja, det där är en sån här gummiparagraf.
Ja, verkligen.
Jag ska säga, jag har faktiskt suttit som nämndeman i ett mål som handlade om knivlagen och antecknat mig själv skiljaktig. Och det är så mot juristdomaren. Och det ledde till att de andra 2 nämndemännen i tingsrätten hakade på min linje. Så vi friade en kille.
Okej.
Okay. Jag ska inte gå in på målet sådär.
Nej.
Men, och det överklagades faktiskt aldrig. För att åklagaren till och med förstod att vi hade rätt. Men det finns, just när det gäller lagen om knivar och andra farliga föremål som den heter, så är den väldigt långtgående.
Mm.
Väldigt, väldigt långtgående. Och det där måste man vara medveten om som jägare, att man inte råkar ha med sig en kniv.
Mm.
Det kan bli jättestökigt.
Men det är väldigt lätt gjort.
Väldigt lätt.
Och,
jag tror de flesta har nog liksom glömt att plocka den ur bilen i tid och sånt där.
Ja, men och likadant som, jag vet inte, vart drar vi gränsen liksom? Jag pratade med min fru om det, som ofta kör bil och hästtransport.
Mm.
Hon har ju alltid en kniv nära till hands då i bilen. För att händer någonting, hon behöver kunna skära loss hästarna fort. Mm. Och så vidare. Så att, och jag vet inte hur det skulle ställa sig.
Men
till
det
exempel.
Skulle jag nog ändå säga är ett berättigat syfte.
Ja.
För det är ju det som det handlar om.
Ja,
men
precis.
Om du glömmer den efter att ditt berättigade syfte har upphört, det är då du hamnar riktigt på hal i. Så det var väl det som hände med den här killen, att han hade ju haft ett berättigat syfte att ha kniven.
Mm.
Men sen glömt att lägga av den hemma. Så egentligen så ska man ju använda, alltså hantera knivar väldigt så att säga noggrant, ungefär som man hanterar sitt vapen. Att man liksom, det låter man ju inte heller ligga kvar i bilen när man har liksom kommit hemifrån jakten och sådär, utan då tar man ju in och ställer in det i vapenskåpet. Så ska man vara riktigt noggrant, så ska man ju också se till att ta ur alla knivar ur bälten och bilar och allt vad det nu kan vara. Om man ska vara riktigt noggrant.
Och yrkesmässigt då?
Men då har du återigen ett berättigat intresse för att det är i yrkesverksamhet.
Så en lantbrukare kan alltid ha en kniv i sin bil?
Ja, inte om du åker på teater på kvällen inne i stan.
Nej, men det gör man inte med företagsbilen.
Nej, men du förstår vad jag menar. Du kanske använder din privata bil och sådär. Alltså, det är det som är det viktiga. Men är du på gården och har liksom en verksamhet som du håller på med, där kniven är liksom en del av din verktygslåda, självklart, då är det godkänt.
Mm.
Och då är det dessutom på din gård. Men är du hos grannen och bara låter den stå där och inte ha något berättigat intresse eller syfte med den, då är det svårare.
Ja, det är intressant där. Jag tror inte vi har hört det sista om det här. Jag såg dessutom att det var överklagat nu, så får vi se hur det går.
Det här är en gammal lag, ska man veta. Det är en gammal lag som har funnits länge. Så den är inte på något sätt ny. Utan den här har funnits i decennier. Men jag tror att ibland så uppmärksammas den lite mer än den gör annars. Och det är väl kanske nyttigt att vi påminner oss om vad som gäller. Sen så tror jag att den kan behöva faktiskt justera. Jag tycker att den är för skarp.
Ja.
Samtidigt så förstår jag att polisen och andra rättsvårdande myndigheter vill ha kvar den här, för oftast så används den som så att säga att lägga på straffvärde för annat bus som man bara plockar.
Just det.
Och då är det bra om lagen är så att säga så skarp så att det inte är något snack, utan har du en kniv på dig och du inte kan förklara varför på ett bra sätt, så åker du dit. Det är ju i det läget så. Men då får man ju å andra sidan komma ihåg för oss övriga att det är viktigt det där att hålla ordning på. En annan sån här lag som jag vet att många störs över, det är att du får inte ha patroner i magasinet i bilen när du kör iväg, även om du har plockat ur magasinet ur bössan. Precis. Det är värt att komma ihåg.
Amen.
Och då kan man fråga, men varför är det så då? Och där kan jag tycka att det finns en bra anledning. Alltså du som jägare som inte jagar ifrån bilen, du har tiden att plocka i och ur dina patroner, även om det är lite störigt. Men är du ute efter att begå brott, så har du inte det. Alltså är det så att du har det för att jaga i bilen, vilket du inte får göra, då kan du inte plocka i och ur när du kliver ur bilen, utan då har du ju gått över gränsen. Och är det så att du är kriminell och ska liksom begå någon annan form av brottshandling, alltså använda det för personskydd eller någonting sånt där, eller för att skjuta liksom på dina kriminella kompisar, då har du heller inte den här...
Varför ska man skjuta på sina kriminella kompisar?
Kriminella okompisar, fiender.
Ja, du tänker så.
du fattar vad jag menar. Då har du heller inte tid att plocka i och ur patronerna ur magasinet. Men jag som laglydig jägare har ju alltid den tiden. Så att, alltså, på så vis så kan du vara så här... Vi som jägare kanske får ta ändå att göra det enkelt för polisen att avgöra vem som har gjort rätt och vem som har gjort fel här, och påminna oss själva om att ja, men vi har ändå hyggligt lätt att göra rätt. Sen så kan man tycka att det är larvigt och småaktigt, och det är klart att jag skulle också bli himla irriterad om jag hade glömt att plocka patronerna i magasinet och blev tagen, men syftet är i alla fall det, att vi har ju lättare att göra rätt än de här kriminella som man vill sätta dit.
Har vi något mål kring det här?
Finns det säkert någon som har åkt dit bakåt i tiden?
Ja.
Det tror jag.
Ja, det är intressant.
Vi skulle kunna ta hit någon duktig jaktjurist som får prata lite sådana här juridiska frågor med oss någon gång.
Ja.
För det finns ju mycket sånt. Alltså,
lite learn how, ja.
Lite learn how, lite what to do, what to don't to do.
Ja, det tror jag. Det vore bra.
Det tror jag verkligen. Ja. För det finns ju mycket finlir som man som jägare måste hålla koll på.
Ja, verkligen. Vi ska vara rädda om det goda ryktet som vi har också.
Mm. Men du pratade om det här med hot och hat.
Ja.
Och vi har nu vår riksjaktsvårdskonsulent.
Ja.
Och så. Jag kan tycka att det är himla hemskt att han ska behöva utstå det.
Ja, det är klart det.
Kan vi prata mer om det?
Ja, gärna.
Det är en sak, vi som politiker,
ja,
om vi blir hotade och hatade, det är lite grann, det kommer med jobbet.
Så är det.
Och vi har ju dessutom säkerhetsstöd här på riksdagen och i regeringskansliet för de som sitter där och så, och det finns kopplingar mot Säpo som hjälper oss när vi behöver och så.
Och du har ju mig, Erik.
Om jag har ju dig, precis. Mm. Jag menar, man muckar ju inte med mig om du står snett bakom.
Nej.
Så. Medans, jag menar, är du i med Jägarförbundet till exempel, du har ju inte alls det stödet.
Nej.
Du blir ju helt utlämnad.
Ja, och det har precis blivit som att det ska vara accepterat de här sakerna idag. Och jag tycker det är så oförklarligt och skrämmande. Och det drar in familjer och drar in barn i det hela och alltihopa. Jag förstår inte. Vi har fått en kultur som nästan säger att det är accepterat att bete sig på det här viset.
Det är så besinningslöst hat hela tiden.
Ja, precis. Lägger energi på att ändra det demokratiska då istället.
Absolut. Fler behöver engagera sig i politiska organisationer för att få förändring på riktigt.
Ja.
Istället för att ägna sig åt sånt där.
Ja, verkligen.
Ja, det är hemskt. Jag tycker som sagt att lite grann på temat att varje person helt plötsligt kan bli offentlig makthavare, eller hur man ska uttrycka det. Alltså det blir jättekonstigt.
Mm.
Och sen är det såklart att är man ändå framträdande inom debatten så vet man ju med sig att det finns risker. Men just att stödet för en person som inte är politiker i det läget ifrån till exempel polisen och andra, det är ganska begränsat, ska man veta.
Ja.
Det är inte så att man får skydd i någon nämnvärd utsträckning förrän det är kört. Alltså förrän det har hänt något möjligen.
Först har gått för långt, ja.
Ja, och där vill vi ju inte behöva vara. Det är en ganska obehaglig tillvaro.
Ja, men verkligen. Ja, jag tror det här är något som vi ska absolut ta på allvar, för att jag tycker att det är ett växande problem.
Mm.
Och på något sätt så höjs tröskeln hela tiden för vad det är accepterat. Och jag tycker sociala medier har ju på ett sätt bidragit till det här också. Det är lätt att gömma sig bakom sociala medier och bete sig som ett svin, rent ut sagt.
Ja, men det är ju ändå inte bakom sociala medier när eftersöksjägare som har behövt avliva vargar får sina bilar förstörda och sådana där saker. Då har man ju ändå passerat ut ur den här digitala världen. Det är ju sjukligt beteende vissa ägnar sig åt. Alltså.
Absolut, så är det. Och när man är ute och saboterar kanske rent allmänt för jakt och så vidare, och sågar i jakttorn och så vidare. Och de gångerna som de inte sågar ner tornen utan sågar av ett eller två ben på tornen när de kliver upp i tornet utan att ha sett det.
Mm, trillar och slår sig halvt för det där med ett laddat vapen i hand.
Ja.
Man ska såklart inte ladda förrän man sitter på pass.
Nej, men tornet kanske inte brakar ihop förrän du sitter på
Nej,
passet.
Nej, så kan det faktiskt vara, att det brakar först efter att du har satt det och laddat.
Ja.
Så är det ju. Av rekylen efter första skottet.
Herregud.
Ja, är det inte lätt när det är svårt?
Nej, det är det inte. Jag tänker nästa vecka är det också här i riksdagen. Jag hoppar och skjuter lite vitt och brett åt alla håll. Det är ett seminarium om viltskador i skogen nästa vecka.
Just det.
Och där ska faktiskt, som vi nämnde, riksjaktvårdskonsulenten vara med bland annat, och skogsbranschen och så vidare. Det har ju pågått och pågår lite av en hetsjakt mot älgen, kan jag ibland uppleva.
Mm.
Älgen blir beskriven med alla skador och det är älgens fel alltid. Nu ser vi ju också att älgstammen börjar att vara riktigt tillbakagången.
Ja.
Jag tror faktiskt att vi behöver börja titta över det älgjaktssystemet vi har. Det har ett antal år på nacken och så vidare.
Verkligen.
Jag tycker vi ska ta initiativ till det från politiken. Det har ju gjorts några utvärderingar och det kommer ju presenteras utvärderingar även på det här seminariet nästa vecka kring älgjaktssystemet. Men jag är lite orolig för älgen. Jag brukar säga det här ibland och jag är fortsatt lite orolig för älgen.
Ja, och jag var faktiskt hos Länsstyrelsen i Norrbotten i februari och pratade med dem om allt möjligt. Bland annat så pratade vi om älgjakt. Och där har du ju problemet med vandringsälgar som ju på sommaren och liksom sommarhalvåret lever längre upp i fjällmiljöerna och vandrar sig ner mot skogarna i kustlandet på vintern. Och då kan det bli väldigt höga koncentrationer av älgar i vissa områden. Jag tittade på deras ÄBIN, alltså älgbetesstatistik, hur mycket betesskador det finns. Och där är det ju vissa, så att säga, områden som är fruktansvärt hårt ansatta. Där jag förstår på dem att det går liksom inte att driva upp skog där för att det är så hårt betestryck. Men det är ju inte överallt, utan det är ju vissa ställen. Och om man då ska försöka förvalta älgen på ett sånt sätt så att det ingenstans blir oacceptabelt stora betesskador där, då kommer du alltså behöva skjuta ner älgstammen så att det i de högsta koncentrationerna i den här extrema situationen blir acceptabla betesskador. Då är vi slut på älg.
Ja.
Det går inte. Det funkar inte. Jag tänker på en annan podd som heter Älgjägare emellan, som ju ett gäng norrländska killar som sitter och pratar mycket om sådana här saker. Ja. Och lyssnar hur de liksom beskriver problematiken där.
Ja.
Och de efterlyser ju, har jag hört vid flera tillfällen, så här, men ökad styrning uppifrån. För det lokala perspektivet funkar inte när man har älgar som rör på sig så långa distanser.
Och när de efterlyser uppifrån, är det liksom ända upp på riksdagsnivå, eller är det att de behöver se på förvaltningen på mycket, mycket större områden? För vi gjorde ju om älgjaktssystemet till de här älgförvaltningsområdena. Är de för små för att passa in i...
Jag tror inte de har pekat ut exakt så. Nej. Men min tolkning när jag sitter och tittar på det är ju att i vissa områden, framförallt då du har vandringsproblematik, så kan du inte ha den indelning vi har nu. Jag tror att de behöver... Om de inte behöver bli större så behöver de samordna på ett helt annat sätt.
Precis.
Och vi behöver förstå att de här koncentrationerna i vissa delar av Norrland kommer att uppstå under vissa omständigheter. Och det går liksom inte att komma undan det om vi ska ha älg.
Nej. Vi kanske skulle bjuda in den här podden så de fick förklara problematiken med älgarna i norr.
Ja, men det vore väl kul. De kör ju på distans, de behöver inte ens åka hit ner. Vi kan kolla med dem.
Ja.
Mm.
Så får vi en problembild i alla fall utav dem. Det kan vara intressant, tror jag.
Ja, men att lyssna och sådär och vad de tycker och ja. Tänker. Jag medverkade faktiskt i deras podd inför valet. När just de det. Intervjuade lite politiker.
Just det.
Ett kul gäng killar som jagar någonstans i lite olika ställen i Norrbotten.
Ja.
Men just älgproblematiken har ju den svårigheten att den är olik över landet också. Det är inte bara den här vandringsproblematiken. Det fick vi ju höra förra säsongen när riksjaktsvårdskonsulenten tidigare omnämnde. Pratade mycket om honom idag.
Ja.
Var här och pratade om älgar. Att det är olika.
Ja, men och jag ser det ju hemikring. Älgstammen mår inte bra riktigt.
Nej.
Det föds alldeles för lite kalvar. Jag ser att det är problem med älglusfluga och så vidare.
Vi har också svårt att få kalvar i backen, alltså ens få tag i dem. Skjuta fullt.
Jag såg senast förra veckan när jag var i min egen skog och åkte och kollade till ett par avverkningar, så gick det en tjur där som var ganska avmagrad, såg jag från ena sidan. Och så när han vände sig om så hade han rätt så fula sår bak på kroppen. Som jag ju förstår att det är han själv som har kliat sönder sig när han hade hornen kvar. Och de där såren tar ju tid att läka ut. Och det var ganska stora sår faktiskt. Och det beror ju förmodligen på älglössen.
Ja, och också det här med att vi kanske har skjutit lite för många stora tjurar på vissa ställen.
Ja, men jag tror inte det är så enkelt heller.
Nej, men jag tror att en bidragande faktor, alltså lokalt, där man har haft en förvaltning som har lett i den riktningen. Eller olika förvaltningsmodeller som har lett till den slutsatsen. Ja. Att du får lite för ung tjurstam på i vissa avgränsade områden också.
Jag skulle också säga att i våra områden är hondjuren alldeles för små. Och för unga också.
Så kan det vara.
Verkligen. De är inte tillräckligt stora för att bära fram två kalvar. Det är de inte.
Nej, och då blir det ju svårt att klara
verkligen.
Både torra somrar och kalla vintrar.
Och vi pratade ju förr om att vi vill ha en reproduktion på 0,9. Liksom. Jag vet inte om vi någonsin kommer tillbaka dit igen.
Nej. 0,9 är ganska mycket. Alltså 0,9, förklara gärna siffran.
Ja, alltså 0,9 födda kalvar per år och ko.
Precis. Och då är det ju alltid några som ska gå tomma. Mm. Och någon går med två, men då går gärna tom året efter. Och sen så är det någon som går tom av någon annan anledning. Och sådär. Ja, nej, det är en utmaning.
Ja, det är det verkligen. Och jag tycker älgen ligger en varmt om hjärtat också. Så att det är en viktig fråga.
Ja, men verkligen. Mm. Men som sagt, man får försöka titta på det. Finns det något initiativ nu om att ta itu med det här med älgförvaltningslagstiftningen?
Nej, det gör det inte. Jag tror så här att man har nog precis den här rapporten som har kommit från Naturvårdsverket och bland annat med lite utvärdering eller sammanfattning av de första 10 åren av nya älgjaktssystemet. Det har nog inte kommit mycket längre än så. Men jag tror definitivt att vi behöver driva på lite i frågan här. Och på totalen så behöver vi nog fundera på vad älgen faktiskt också betyder för Sverige.
Ja.
Och kan betyda. Mm.
Ja, men att vi får inte backa oss in i ett läge där det inte funkar. Alltså, där vi skjuter sönder vår stam ytterligare och där det kommer vara svårt för den att återhämta sig.
Nej, men så är det. Och visst, vi kan fortsätta att sänka älgstammen och sänka älgstammen och sänka älgstammen. Men någonstans måste vi också tänka kvalitativ älgstam och hur vi ska göra det. Så att det finns saker kvar att göra.
Och vi började ju i betesfrågan egentligen. För det var det du sa, att det här seminariet nästa vecka här i riksdagen om betesskador.
Ja.
Men hur upplever du att förståelsen hos de stora skogsbolagen rör det på sig när det gäller betesskador och den här... Alltså kunskapen om att det inte bara är antalet älgar som påverkar betesskadorna.
Ja, men både och skulle jag säga. Och det här är så komplexa frågor. Därför att vi har hela den här konkurrerande situationen med övriga klövvilt och så vidare. Och det varierar ju över geografin, hur det ser ut, vilka övriga klövvilt som finns och så vidare. Jag förstår skogsbranschen att de upplever att de har alldeles för höga skogsskador, och det är lokalt. Tycker ändå Holmen är ett bra exempel runt Norrköping, i södra delen av Holmen. De hade ju alldeles för höga viltskador. De hade älg och kronhjort och rådjur framförallt i de områdena. De har ju tagit ett krafttag och sänka viltstammarna. Det har de gjort. Man får ändå säga att det fortfarande är en väldigt meningsfull jakt i de här områdena, men de har sänkt viltskadorna väldigt rejält. Men det kräver ju också engagemang och det kräver förvaltning över lite större områden. Och Det här är ju inga nya saker. Det här är ju sånt som vi har sagt länge. Men det gäller ju att få till dem.
Mm.
Sen handlar det ju också om hur vi sköter våra skogar. Att vi gör korrekta ungskogsröjningar. Att det inte röjs bort någon rase. Alltså rönn, asp, sälj och ek. Och så vidare och så vidare. Så det finns ingen quick fix.
Mm.
Men det är klart att jag tror det finns fortfarande en ganska hård inställning till älgarna hos många av de stora skogsbolagen.
Just definitivt. Det.
Vi ska nog börja fundera på det här snart, Erik.
Du, det ska vi nog göra. Vi börjar på att avrunda lite grann. För det börjar på att bli dags också för oss snart att gå och rösta. Precis. I kammaren. Och vet du vad vi ska rösta om idag, John?
Ja, det vet jag faktiskt. Bland annat jordbrukspolitiken som jag debatterade igår kväll.
Ja, men också vapen till Ukraina.
Precis. Elfte stödpaketet tror jag
det är. Det blir elfte stödpaketet. Den här gången inkluderade även artillerisystemet Archer.
Just det.
Som är en sån här ganska stor grej. Och det finns mycket med det där. Och sen så igår fattade vi också beslut om anslutning till Nordatlantiska fördraget.
Mm, precis, även alltså kallat NATO.
NATO, precis. Nu väntar vi bara på att Turkiet och Ungern ska ratificera. Det är mycket med det jordiska.
Det är vilken dag som helst nu.
Absolut, absolut. Vi får ta ett snack med Erdogan, du och jag.
Ja.
Hörru du, vi säger som vanligt att ni är hjärtligt välkomna att höra av er till oss, antingen på våra sociala medier eller på erik.ottosson@riksdagen.se. Och så tackar vi för idag.
Tack.
Tack själv, John.
Ha det gott.
Ha det gott. Hej.
Hej.